Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Jag föreläste på Landsbygdsriksdagen. Jag vet inte om ni känner till vad det är.
Jag har talat om det.
Hela Sverige ska leva.
Ja, hela annat. Sverige ska leva. Det är människor som engagerar sig i landsbygdsfrågor.
Okay.
Och schismen
inte
mellan...
eliten.
Vad sa du?
Inte eliten.
Inte innerstadseliten i alla fall. Nej.
Det är så... landsbygdseliten.
Ja, det kan man faktiskt säga. Det är landsbygdseliten.
Okay.
Så liksom, om du har stor schismen mellan storstad och landsbygd så är de motkraften. Kan
och
man säga.
Vad lärde du dig på mässan?
Jag fick en ganska rejäl chock. Och jag vet att det finns en stor skillnad mellan stad och landsbygd. Men jag har ändå varit präglad av den här idén att nej men, svenska värderingar och sånt, det kan inte vara så olika. De flesta håller väl med varandra om det mesta. Och det är vissa grejer jag brukar dra upp när jag kör i storstäderna. För jag är oftast i storstäderna, Stockholm, Göteborg, Malmö.
Mm.
Och jag vet vilka reaktioner det brukar ge. Och... en sån sak det är att jag brukar ta upp att i tider av kaos, historiskt sett, så har alltid bildats sektliknande grupper som pratar om moralism, de skammar andra, de pratar mycket om apokalyps och liknande. Och då tar jag upp klimatrörelsen som ett exempel.
Mm.
Och så skojar jag lite om det och säger att liksom, jag är inte klimatförnekare, min poäng är bara att vi räddar... eller vi löser problemet med teknik och ingenjörskap. Inte en armé av klimatångestpatienter som dricker havremjölk och väntar på undergången.
Mm.
Och när jag drar det i Stockholm, då brukar det bli knäpptyst. Något fnitter här och där. Och sen brukar folk höra av sig på mail och kalla mig för klimatförnekare, bla bla bla. Och vissa som hör av sig och säger, vad skönt. Jag tror också på teknik och sånt. Här så satt det 500 pers. Och det blev applådpaus.
Och då, vilka jävla nazister.
Och det roliga är att det blir applådpaus. Sen är det massa politiker där som ställer ut och har montrar. Då var det en miljöpartist som hade kommit fram till arrangörerna och var arg för att de har bjudit in en klimatförnekare. Men det var det som slog mig, att det är schismen mellan stad och landsbygd är mycket brutalare än vad många tror.
Oh ja.
Jag tog också upp det här med vidga normen och hur massa föreningar håller på att trycka in massa fake mångfald och rasinventering i organisationer. Också applådpaus, hur storstäderna anlitar massa kommunikatörer. Visste ni att Göteborgs stad har 250 kommunikatörer?
Mm, jag har hört något sånt.
Och jag gick in på deras YouTube och kollade vad de producerar. Och de har en video som heter Min stad. En video som heter Din stad och en video som heter Vår stad. Och de här videoserna har ungefär 50 views.
Mm.
Så det är färre människor än antal människor som jobbar på avdelningen för att producera videorna. Så de själva tittar inte ens på den här skiten. Nej. Och här i storstäderna, det är ingen som bryr sig om det.
Nej.
Så jag vet inte, jag bara blev chockad och fick det liksom svart på vitt hur brutal den här schismen egentligen är.
Ja, den är extrem. Alltså, ju mer du gräver, ju mer kommer du upptäcka.
Och du brukar ju snacka ibland om att det skulle inte vara omöjligt om några på landsbygden tar sina traktorer och bara spärrar av storstäderna och låter Stockholm svälta i några dagar för att se vad som händer.
Ja, det jag tror det ligger i korten.
French style.
Får jag vara lite jävlens advokat mot dig angående din tweet?
Mm-hmm.
Vill du dra den en gång till?
Tweet.
Vadå om att klimatångestpatienter som dricker havremjölk inte kommer rädda?
Ja, är det där debatten står mellan?
Ja, det tycker jag.
Det är det väl inte?
Jo, men det, nej, det är det varskan, jag är på varskans sida här.
Men vadå, är det där? Alltså, du får gärna övertyga, men handlar det om att vi ska dricka havremjölk? Det har jag aldrig förstått.
Nej, är du autist eller? Han förenklar ju det hela till något absurt.
Ja, det blir en Bali, det blir en Bali-grej att det blir förenklat och det blir oseriöst.
Nej, det blir inte oseriöst.
Nej.
Ge mig ett exempel i historien där civilisationen har stått inför ett stort hot. Och så har folket kraftsamlat och tillsammans hjälpts åt för att lösa det här problemet. Ge mig ett enda exempel. Du kommer inte kunna hitta någonting.
Men är det där klimatrörelsen pratar om?
Delar av klimatrörelsen pratar om att tillväxt är ett hot mot mänskligheten. Vi måste skala ner. Vi måste sluta konsumera. Tillväxten är dålig. Vi ska sluta köpa shampoo och blanda citronvatten med typ flädersaft och tvätta håret till det för att det är miljövänligare.
Det handlar inte om att man ska ha en annan inställning till konsumtion.
Det kommer inte funka. Vi är 10 miljoner som lever i en jävla lyxdel av jordklotet. Mm. Tänk alla miljontals människor som inte ens fått uppleva välstånd. Det är jävligt lätt och sitta i en av världens rikaste länder och bara, nej men så här mycket välstånd behöver jag inte ha. Men det är ett jävla hån mot alla miljarder människor som inte ens kommit i närheten av
jag det vet, men jag menar på att när du pratar om havremjölk och ångest, att du förenklar och fördummar diskussionen.
Nej, havremjölk är ett avlatsbrev. När du går och köper ekoprodukter så betalar du dig fri från en synd du egentligen inte är så jävla
skyldig. Men är det där miljörörelsen sysslar med?
Delar av den gör det.
Men är det andra grejer?
Team Greta, Extinction Rebellion, alla de här.
Ska man beskriva kulturkriget så handlar det om att synliggöra vad är skillnaden. Alltså folk har ju olika identiteter här. Landsbygden, då har du ju en typ av verklighet, en typ av problem du möter varje dag. Bor du inne i stan så är du på en helt annan... Du bor på Södermalm och dricker havremjölk och allt det där. Du vill ju bara visa att du tillhör ett gäng, men du har ingen uppfattning om... Ska jag säga, ja men vi höjer dieselpriset, det kostar 25 kronor litern. Det är extremt abstrakt för en människa som tar tunnelbanan och sitter och dricker kaffe latte om dagarna. Bor du på landsbygden och har 3 traktorer igång och du har lastbil och köra grejer. Helt plötsligt blir dina kostnader, det som var 70 000 kostar nu 210 000 plötsligt. Alltså det blir...
Jag skriver under på varenda grej som du säger och det är inte det jag motsätter mig, men jag upplever liksom att det blir lite ohedligt när du börjar prata om klimatpatientångest, för det är inte det som klimat
pratar om. Det är skitmånga unga i Sverige idag som bokstavligen lider av det som nu kallas för klimatångest.
Jag köper det.
Det är inte produktivt.
Jag förstår det, men det är ju inte det klimatrörelsen pratar om. Det handlar ju inte om att vi ska ha fler klimatångestpatienter.
Men om det leder till det, då måste jag få kritisera dem för det.
Vad pratar de om?
De pratar om massor med annat. De pratar, som Greta-rörelsen pratar ju om att man ska tillit till forskningen. Är det inte det hon säger?
Fast det är ju inte det som gör att folk sprider hennes videos. Det är när hon säger you must panic. Ja. Hon följer inte myndigheten för psykologisk försvar i linjerna. Hon bryter mot det. All miljöpolicy som görs under banderollen att vi räddar miljön slår mot landsbygden.
Jo, jag köper det också.
Det är fucked up.
Jag köper det också.
Men jag förstår inte varför fokusera på Sverige alls. Man ska fokusera kanske på Indien. Ja, precis. Exakt. Indien, Kina.
Absolut.
This is where it is.
Därför att de följer oss. Vi är en moralisk stormakt.
För hundra år sedan, all transport i London och New York, det skedde ju med hästar.
Mm.
Och när befolkningen växte så behövde du ju fler hästar för att dra alla bussar och transporter i vagnar och allting. Och det nådde en punkt där det var så mycket hästar att det bara låg hästlik på gatorna. Det var massa hästbajs överallt. Och så blev det här ett stort problem för de här städerna. Så det var massa forskare som samlades och började räkna på det här och kom fram till att om 20 år så kommer London och New York ligga under 20 meter hästbajs. Och sen kom bilen. Och så försvann det problemet. Det är alltid teknik som har löst de här stora problemen vi står inför.
Och det är ingen diskussion om den saken.
Okay.
Varför ska
du skamma folk till att få dåligt samvete för att de köper saker?
Det jag vänder mig mot att du ställer dem här i parentet, att det är att klimatrörelsen sysslar bara endast med klimatångestpatienter. Det där, och då menar jag på att du gör en bali och då fördummar diskussionen.
Nej, jag tycker inte det är fördumma. Det är att synliggöra en konfliktlinje och då måste man ta...
Fast är det bara den enda konfliktlinjen som finns?
Det är ingen som påstår att det är den enda. Men det är en
fast
av de
när man ställer dem mot varandra så blir det ju väldigt
tydligt. Jo, men det är en av de konfliktlinjer som kanske är mest tydligast idag, i samtiden nu liksom. Ska du förstå den politiska polariseringen idag, så är det en av de faktorerna som är nästan tydligast. Det är stad versus mot land, så att säga.
Jag kan ge ett exempel. Jag kan lova, och se om jag har fel, att de flesta här i Stockholm som åker tunnelbana och inte har bil, att om de hör någon gnälla om dieselpriset, så tänker majoriteten av dem, orka. Alltså de blir nästan lite äcklade. Typ, fan, åk tunnelbana för fan.
Ta cykel. Eller bussen eller cykel.
Ja. De gör det Ashkan gör nu. De gör ju exakt likadant. De förenklar det. De tänker inte i det stora hela. Och om de gör det, då förstår jag att Ashkan också gör det.
Jo, fast grejen är att Ashkan kan ju vara mycket hedligare. För konflikten står ju inte där. Utan det handlar om att vara medveten och ställa om. Jag säger, det motsäger inte.
Att ställa om betyder ta ansvar.
Ja, och hur tar jag ansvar?
Genom att ta ansvar.
Det här är cirkulär logik.
Det handlar ju, alltså så här, ta till exempel, vi kommer komma in på det här. Det handlar om att vara medveten. Det handlar om att vara medveten om...
Det är de här tre sakerna. Ta ansvar, vara medveten och ställa om. Och ett hållbart samhälle också, en fjärde sak.
We have limited energy and limited focus. We have to focus on the countries that are actually contributing the most to climate change. Anything else is just pointless.
Jag kan ta ett exempel här om den här grejen. Ni har ju de här som limmar fast i vägbanan. Nu vet ni, Jan Emanuel, roboten och sånt här. Mm. Och de vill ju att man ska återställa våtmarker. Då pratar jag med en polare nere utanför Jönköping som jag, han har grävmaskiner och traktorer och grejer. Vi jobbade mycket ihop innan. Och han skrek rätt ut, vadå återställa våtmarker? Det kom en idiot från länsstyrelsen här om dagen och gapade ut i skogen att de ska behålla våtmark. Vet ni vad det som händer när vatten är stillastående? Det blir syrefattigt och dör alla träden. De gulnar och bara liksom döda stammar. Ingenting lever där. Alltså surmosse, det är ingenting som lever, det bara konserverar. Slänger du ner en människa där nere så kommer du 500 år senare hitta människan i samma skick. Jag skojar inte. Det är så man har hittat. Alltså de få liken vi har hittat som är flera hundra år gamla. Där det fortfarande finns skinn kvar. Och du liksom kläder, läder och allt vad de hade för hudar. Mycket av det finns bevarat. Det är då när de har fastnat långt ner i en mosse.
Varför vill de bevara våtmarkerna då?
För att det är naturligt eller bla bla bla. Och då sa han till honom från länsstyrelsen. Ja, vi tittar i den här pölen. Det luktar illa med för det är surt. Så säger han. Vill du dricka det vattnet? Nej, det vill du inte. Nej, men i bäcken är det vattnet rinnande och man har liksom grävt ett dike så att det kan rinna. Träden växer, allting lever liksom. Det skulle du gärna vilja dricka i hellre, för det är ju rent ju. Hur tror du träden vill annorlunda? Tror du djuren vill annorlunda? Om inte du vill dricka det, varför ska naturen då stå ut med det? Men det är, ja, men det är naturligt, för det är så är det när människan inte petar. Men vad många inte fattar det är att människans inverkan på naturen gör det oftast bättre i väldigt många fall. Man tror att all påverkan människan gör är till det sämre, men då har man liksom inte fattat vad utgångspunkten är egentligen.
Allt är naturligt, by the way. Det finns inget som inte är naturligt. Alltså,
människan är ju en del av naturen. Det vi gör på jordklotet också en del av naturen.
Ja, men jag tror att folk när de säger naturligt, de menar att not manufactured. Det är det som...
Ja, men vadå? En bäver som bygger en damm, det är manufactured.
Ja. Men Ashkan, jag är nyfiken på en sak. Du säger att du får mejl som de säger, jag tror också på tekniken. Får du också mejl? Vad nice! Jag tror inte heller på klimatförändring.
Ja, på Twitter är det ju klimatförnekare som twittrar det vidare.
What do you reply then?
Jag låtsas som att det inte händer.
jag har en teori om det här med för det är koldioxiden framförallt man pratar om. Och då tänker jag så här. Om vi ökar mängden koldioxid, då säger man att man får en växthuseffekt, vilket är jättelogiskt, för det är det som händer. Om jag odlar knark i garderoben och jag ökar på mängden koldioxid, då växer plantorna bättre. Det är typ som vi behöver syra, så behöver de koldioxid. Vad händer med jordklotet om vi ökar koldioxid? Jo, då kommer det växa mer. Plantorna kommer, alltså totala mängden biomassa, mängden klorofyll som binder energi från solljuset ökar på totalen på jordklotet. När mängden biomassa ökar, då ökar också kapaciteten att binda kol. Så på ett sätt så blir det ett självreglerande system. Att vi ökar, vi har större omsättning kol i luften. Men då kommer ju också mängden växter rimligen öka och binda det.
Okej, okay, jag kan alldeles för lite för att bemöta det du sa.
Men Ashka fattar mitt resonemang.
Ja, men det okay, låter som en klimatförnekare nu.
Vad förnekar du?
Okay, jag vet teoretiskt inte, men någonting
sett, teoretiskt sett, det du säger,
ja.
Det finns sanning i det.
Ja.
Samtidigt, om det kommer en art som bara exploderar i antal från några 100 miljoner till 8 miljarder
ja,
på väldigt kort tid.
Mycket,
och
ja.
Så drar du ut liksom miljontals år gammal dinosauriesaft ur jorden och bara släpper ut det i klimatet. Det kommer leda till konsekvenser.
Ja.
Om temperaturen höjs kommer vattennivåer öka. Vilket worst case scenario, det kan leda till att hundratals miljoner kommer hamna på flykt för att städer inte blir beboeliga etc.
Deforestation.
Det är worst case scenario. Mm. Men inte ens det är apokalyps.
Ingenting.
Det är inte apokalyps.
Ingenting är apokalyps.
Så det enda ohederliga här, det är att säga att om du fortsätter leva som du gör, så leder du, bidrar du till jordens undergång. Och då får du människor och en hel generation ungdomar som totalt tappar hoppet för framtiden. Och istället för att gå och plugga och bli ingenjörer och hitta på något sätt att lösa det här på, så går de runt och skammar folk i bästa fall eller får ångest och blir nihilister i värsta fall.
Yeah, well actually there was on BBC they were talking about that recently. There is a trend now on TikTok, climate doomism. Young people who are saying like it's done. The world is going under. They are not talking anymore about like, you know, we can fix this or anything of the sort. That's like, you know, vi är körda. Judgment day is coming.
Och vad gör sådana människor till slut? Om de är killar och blir ensamma och inte får ligga och inte får bekräftelse och tror att världen kommer gå under. Vad gör de killarna?
De blir Patreons.
Vad gör de sen?
De kommer på sista måltiden live.
De kommer gå och spränga saker i luften. De kommer gå och spränga saker i luften. Det är exakt det som
sant?
Kommer hända.
Är det sant?
Ja, klart det är sant.
Ja, alltså,
har vi många fler som spränger?
Man kallar det för miljöterrorism.
Ekofascism.
Ekofascism.
Ja. Är det så ISIS grundades? Var det klimatångesten som blev på dem? Jag har tillverkat en reklamskylt.
Mm.
För att jag ute i Skokloster jag hänger med Bondetobbe och så har vi en Fredrik von Essen som är stor markägare där vid Skokloster slott och hela grejer. Då är det där jag hade mina 25 ukrainare, de bor ju där inom Sverige. Och då har de någonting, en stor mässa, Swedish Game Fair, som är så här friluftsliv, det är skytte, det är terränggående bilar, det är allt du kan göra i skog och natur i princip som på fritiden. Så det är jättestor mässa, massa utställare och hej och hå. Så ukrainarna har fått att jobba, bygga stängsel och hjälpa till och grejer och fixa donar, det är roligt för dem. Ja. De bor ju mitt in på området, det är deras liksom, byggnad där de bor, den finns ju där. Så då fick jag en idé i sista minuten att jag måste ju bara ställa ut här med mitt elbolag. Så han som arrangerar mässan snackar jag med honom bara, men kan inte jag köpa en reklamplats? Jo, men du får en här lite billigt. 5000 spänn sådär bara. Och det var bakom bajamajerna, precis när man går in vid ingången.
Det är perfekt.
Ja, det är perfekt för mig. Så jag, ja, men jag ställer min, jag har raggabil som är lite uppstripad. Så ställer jag någon liten skylt sådär. Så ringer jag en som jag känner, kan du göra en liten gatupratare eller en liten skylt sådär med kärnkraften? Ja, men jag fixar någonting. Då stack han och spontant köpt ett släp med en sån här släpreklam som är 5 meter bred och 2,5 meter hög. Så vi trycker den och då sitter jag och Tobbe på kvällen. Tobbe får vara art director, alltså Bondetobbe. så vi gör den här skylten då och så står det så här, stöd oss i kampen mot Miljöpartiet, veganer, sittkissare och andra fiender. Alltså det är ju jägarfolk, det ska vara lite roligt.
Hade du pratbubblor?
Nej, vi bara satte så här, men det är bilden finns där, men i alla fall. Och sen bild på mig och sen en bild på en elfaktura och så står det så här, Sveriges roligaste elfaktura, den här bilden med, du vet, ångest över ekonomin, och så står Strandhäll där bara och liksom den här texten, samla alla dina lån och skulder hos Kronofogden, och hon är jätteglad. Ja, men du vet, lite så här skojigt mot den här målgruppen. Men problemet var ju att precis vid ingången så hade han ju sålt till Volkswagen för väldigt, väldigt mycket mer pengar än vad jag gav. Att de ska ha sina fina nya elbilar och allt annat så här, Volkswagen ID4, ID5 och allt vad de heter. Så de ställer ju ut där, du vet, gjort värsta jävla monten och grejer. Och sen 3 meter bredvid så kommer jag där som en raggarslusk med min idiotskylt, du vet, där jag målar ut sittkissare som fiender och grejer. Och min stinkande Impala där som är halvt nedsöpen. Och då blir ett jävla liv, så det fick inte jag vara. Volkswagen vill inte ha mig som grannar, vilket jag på något plan kan förstå. Även om jag såklart inte håller med dem. Bättre grann än mig finns ju inte. Men då fick jag ett område inne på området istället, där jag kan stå. Så vi har hållit på med det i helgen.
Jag sitter ner när jag kissar.
Mm. Det gör jag med.
Men du är ju inte kund hos mig heller, eller hur?
Nej.
Nej, exakt. Du ser.
There is a correlation.
Men varför ställer Volkswagen ut där?
Eller i vart fall med sina elbilar. Det är ju helt irrelevant.
Ja.
Det borde vara, jag vet, alltså,
då ska de komma med sina SUVar och...
Ja, så den här målgruppen, de gillar nog V8 och raggabilar. De gillar terränggående bilar och de gillar skit som håller. Och så här. Överlag, men sen, det är en ganska spridd grupp. Alltså den som gillar att sportfiska skulle nog mycket säkert kunna köpa en Volkswagen-bil. Ja, sant. Den som är bonde... Ja, det är klart. Men då har han en gammal dieselkärra, för att den kan han ta ful diesel och tanka med. Men jag vet inte hur... Alltså, de stora biltillverkarna anlitar ju oftast reklambyråer inne på Södermalm. Då vi såg Kakan Hermansson skulle sälja Audi-bilar. Det gick åt helvete. Så jag vet inte alltid hur de har tänkt. Om de har tänkt. Men det märktes ju också att de här Volkswagen-killarna, det var ju sådana här killar... kände sig jävligt obekväma i det sammanhanget. Jag märkte, alltså de var liksom, de passade liksom inte in. Det här är bilhandlare, eller kill, som Tobbe brukar säga, stanare,
ja,
kallar han
från
det.
City.
Ja, de är från stan. Ja, de fattar stanare. Liksom inte, när de kommer ut där så är de ute i buschen. De är, ja, jag vet inte. Men det är kul, det är kul mässa, för här, där möts faktiskt stan och landsbygden på ett väldigt kul sätt. Skulle jag säga.
Hur då?
För många av de här så ställer ut, så Volkswagen och Subaru är där också. Subaru är mer närmare landsbygd, för det har alltid varit fyrhjulsdrivna bilar och så här lite tuffare. Du har de som jobbar på bilmärkena, du vet, stora generalagenter och återförsäljare och jobbar med stora reklambyråer. Det är folk inne i stan. Men nu ska de möta sin kundgrupp som en helt annan typ av människor. Det blir alltid en kul, liksom, man ser hur det är väldigt skillnad. Man ser hur de klär sig annorlunda, de pratar annorlunda, de för sig annorlunda. Som när Volkswagen ska ställa ut, allt ska vara så himla i detalj noga, varenda liten grej. Du vet, med alla tält och där ska bilen, så när vi flyttar den 2 centimeter dit, hur ser det ut, bla 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 bla. Och sen kommer någon som jag, som är mer, väldigt mycket mer lantis. Jag bara ställer skevan liksom där den kan stå, där den syns. Jag bryr mig inte så noga. Så kör vi upp något, det blir som det blir.
Kommer Teslas Cybertruck sälja bra i kundgruppen landsbygd?
Den har väldigt stor potential, ja.
Jag vet inte, på Tesla, de har förlorat 50% av värdet av deras stock.
Det förvånar mig inte. Det är ju alla tech-aktier går ju ner.
Nej, men det är inte samma sätt. De gick Apple och Amazon har inte samma sätt. Vänta.
Har de förlorat mer än snittet?
Ja, det har de.
Jag tror att de,
men det är också det som att
upp till 1200, tror jag. Och nu är det 600.
Vill du berätta bakgrunden varför de har förlorat så mycket?
Tesla. Well,
det var väl att de blev...
Det är alla i marknaden. Men Tesla, det är många som sa att det var overvalued. Tesla stock. Och sen... Maybe he tried to show his dick to somebody in exchange for a horse.
Han tweet.
Supposedly he's making fun.
Så han har fått en anklagelse på riktigt.
Vet du inte om det?
Vänta,
Elon Musk... Låt Chang berätta.
Okej, det är tidningen Business Insider som avslöjade. Han åkte privatjet och så var det någon som jobbade på det flygplanet som jobbade åt Musk som skulle massera hans axlar eller någonting.
Nej.
Och så enligt anklagelsen så har han halat fram den lille sure och så ville att hon skulle ta hand om den med i utbyte mot att han köper en häst till henne. Och det här var ju väldigt djupt kränkande och hemskt. Jag såg hon ju då läckt detta. Men då hade han gjort en deal med henne inom företaget att hon skulle vara tyst. Och så får hon en massa, ett antal miljoner dollar.
250 000 dollar fick hon.
Ja, 250 000. Fan. Det är ju 2,5 miljoner kronor ungefär. Ja. Så för att köpa tystnaden då. Och så har någon väninna till den här personen då pratat med Business Insider och bla bla bla. Det intressanta är att detta kommer nu efter han har sagt att han vill köpa Twitter och det blir ett jävla liv över det. Jag vet inte om det har något med saken att göra, men man kan tycka att det passar lite in i tiden.
Men han har inte förnekat anklagelsen.
Jo,
nej.
Nej.
Alltså, han sa att det finns mycket mer i storyn än vad som framgår i Business Insider. Så han förnekar inte. Det snarare bekräftar att det finns några sanningar i det.
Ja, fast han skrev också att låt den personen som såg mig naken beskriva en enda detalj med min kropp. Någon tatuering, någon ärr.
Okej, det kanske tyder på att han aldrig visade kuken, men att han ändå föreslagit saken att han ska köpa en häst mot att... Ja. Jag vet att det där är mänskligt. Jag bryr mig. Alltså jag kan säga
det är
så
här, mänskligt och
jag har blivit åt på någon. Ja, det är, ja, det är fullt mänskligt.
Men att visa den här erbjuda en häst i utbyte.
Jag kan tänka mig sjukare saker när vi pratar Elon Musk. Han bygger rymdraketer för att kolonisera Mars. Jag tror inte du ska tycka att det där är speciellt off.
Men kom det är igen. Också intressant. Men hade han sagt go out on a date with me and I'll give you a horse.
Men är det här
bara gränsen dock? Not showing the dick is one thing. Okay. Yeah, well I don't know. This is, maybe they were talking about horses.
Vet du varför?
And it came up in the conversation.
vet du varför? För han dejtade hon Amber Heard innan.
Right.
Och hon är en hästtjej.
Så trodde han att alla tjejer gillar hästar.
Han är lite autist så han bara.
Jag ger henne en häst så.
Alla tjejer gillar hästar.
Men jag sa
värderingen, don't show your dick to anybody.
Om jag säger så här, aktiemarknaden skiter nog i den där grejen när vi pratar om Tesla.
Det
är såna här grejer, varenda jävla vd på stort företag blir förr eller senare anklagad för något.
Det var overvalued en kombination med att marknaden sjunker
generellt. Fast var det inte någonting mer att de har tagit bort honom för, alltså,
från
Tesla,
en index,
ja. Berätta mer om det.
Han blev utslängd av någon, den största indexgrejen i USA. Och då gick han ut och sa att de är losers.
Berätta varför han blev utslängd också.
Nej, det vet jag inte.
Det hade med mångfald att göra. De tyckte att inte han i sitt företag satsade tillräckligt mycket på mångfald.
Mm. Är det sant?
Ja.
Vi borde skicka vidga normen broschyren.
Ja.
But he gives like really zero fucks. Like somebody tweeted at him. Somebody called Chad Hurley. Hey Elon Musk, stop horsing around and close this Twitter deal. We all want a happy ending. Well, then he replied, hi Chad, long time no see. Fine, if you touch my wiener you can have a horse.
Men det är alltså, alltså om att bli utesluten från en sån här indexfond på grund av att man inte har tillräckligt med satsa mycket på mångfald, det är fucking förödande.
Nej.
Nej.
Nej, det är indexfonden som kommer att ta skada i längden.
Ja, för om Tesla lyckas överleva, vilket de förmodligen kommer göra, kommer det bara bevisa att den här indexfonden är en korrupt jävla medlemsklubb. Alltså, för aktier som vill se fina ut.
Mm. Spelet som Elon spelar, alla de här, jag har träffat mycket av de här idioterna som håller på med börsnotera bolag. Vi har ju ett gäng riktigt jävla CP oseriösa spelare, Mangold, om ni har hört om någon fondkommission.
Nej, vad är det för något?
Du har något litet jävla skitbolag. Ja, men vilken börsnotera det är. Ja, men absolut, du tjänar inga pengar. Idén är jättedålig. Det är någon app som ingen vill använda, bla bla bla. Och så blåser de upp och får detta och ser jättefint ut på glättat papper. Och så gör de en notering, du vet, och får in dig på börsen, för då tjänar de en massa pengar på det. Och så blåser de en massa pengar, folk som går in med sina pengar och tycker... Alltså alla aktier har varit extremt övervärderade. Alltså kollar man PE-tal, vet ni vad det är?
Ja.
Nej, jag vet inte vad det är.
vad kostar aktien kontra hur mycket avkastning ger
aktien? Just det.
Ju högre ju mer.
Och det har varit väldigt, alltså värderingen har varit helt jävla bananas. Ja, så det skulle ju, men när det är sånt, det betyder att det finns för mycket pengar och för lite grejer att lägga pengarna i, då sticker ju värdet på allt, för då finns det massa pengar vi måste parkera i någonting. Ja. Och då passar sådana på som Mangold, Fondkommission och andra. De tar vad för skit som helst och försöker paketera och sälja in det till marknaden bara för att det går.
Men du hade ju hört av det till dem.
Ja, de hade värderat ett annat elhandelsbolag. Så jag tyckte, hur fan har de räknat här? Så jag ville bara veta hur hon räknat. Det var ren nyfikenhet. Då började de jaga på och uppvakta mig och lyfta mig till börsen. Men jag behöver inte kapital. Men du kanske behöver i framtiden. Nej. Jag behöver inte. Vi har positivt kassaflöde. Vi går jättebra för oss. Jag skiter i hela jävla... Jag vill inte vara på börsen. Jag skiter i det. Och det är bara trams. Jag har fan funnits 2 år. Vad fan ska på börsen att göra? Men i alla fall, men det visar någonting om marknaden. Det är bara det snabba cash, det här och nu. Man har ingen tanke. Är detta någonting hållbart? Kommer det här leverera vinst i framtiden? Skapa mervärde? Utan det är bara här och nu. Göra pengar och typ blåsa folk. Alltså, de här människorna är värre än bilhandlare. Mycket, mycket värre än en bilhandlare. Så...
Är det så här investmentbolag eller vad?
Mangold? Ja, det är folk, alltså Mangold, du har ju ett större som är lite mer seriöst, Carnegie, det är ju som en bank. Så. Men om du har, ska du gå publik med ett aktiebolag, så är det ju massa regler Finansinspektionen har satt upp. Och du ska skapa ett prospekt och du ska gå i hela den här kedjan och allting, och till slut så hamnar du på börsen då ju. Och när du hamnar på börsen, då är din aktie mycket mer likvid, och det betyder att du ökar i värdet på hela bolaget bara för att det är på börsen. Ja, oavsett vad det är för jävla verksamhet du håller på med. Men det är en väldigt kortsiktig dum, alltså hela den marknaden. Jag är som Team Elon Musk där, jag tar inte den på allvar. Det är lek med ofantligt stora pengar, men i grund, alltså det substantiella värdet i botten, ja, många av de här bolag som är börsnoterade har såklart ett substantiellt värde i botten. De producerar något som har ett värde för människor i deras vardag, så folk är beredda att betala för allting. Men det är jävligt mycket skit som följer med, jävligt mycket ormolja, försäljare och såna här grejer. Och att vara utanför börsen, det är inget svaghetstecken, fan heller.
IKEA är väl utanför börsen?
Ja, den är ju helt privatägd. Alltså familje, någon stiftelse och skit. Men man måste förstå vad börsen är. Alltså, många människor tänker så här att men det är kille på Östermalm, han svänger sig med en massa häftiga termer, har backslick och fint kontor där. Det är de som kan det här med finans och grejer. Nej, det är de som kommer lura skjortan av dig.
Men Elon Musk är också ett barn av internetåldern. Han fattar att det enda som funkar på internet, det är autenticitet.
Ja, det är det.
Han är bara rakt av autentisk genom. Och Tesla, när senast såg ni en annons för Tesla?
Nej, aldrig.
De har aldrig lagt en enda spänn på marknadsföring.
Really? Är du säker?
Ja, de är som Apple.
Apple har gjort lite reklamplanscher.
Någon slags reklam.
Det var jävligt sexiga.
Någon reklam har väl Tesla gjort.
Ja, men så här, I'm a PC, hi, I'm a Mac. Och så drev de. Det var ju satir. Det var kul. Men Tesla gör ingen reklam, för de vet det är bullshit.
Apple gör ju mycket reklam i, alltså dold, typ i filmer och sådär. Då syns det ju deras logga. Men det är inte...
Fast är det för jag kommer ihåg, jag blev jävligt påverkad av det när jag kollade på Entourage för skit länge sedan. Då Ari Gold... På hans kontor hade de en iMac. Och det var fett snyggt. Så jag undrar om de bara hade en iMac för att den är snygg. Jag tror inte Apple har pröjsat för att ha den.
Jo, det är snabbt bättre produkt.
Men det är mycket sånt som ser ut som produktplacering. Har de inte betalt något för?
Alltså då, om man inte betalar, då brukar de ju oftast dölja märkena.
Vadå? Så du menar att om Steven Spielberg gör en stor film... Tror inte du han hör av sig till olika företag?
De hör av sig, men ibland så kan det vara så här att man vill verkligen ha den här grejen alldeles oavsett om de får betalt eller inte, för det passar med karaktären och miljön.
Att den använder Mac.
Ja.
Omar, du har varit på landsbygden också, va?
Vad sa jag innan jag åkte till Filipstad?
Att det skulle bli freakshow.
Ja.
Vad blev det?
Vad sa du?
Blev det freakshow?
Har du missat?
Vad har jag missat?
Freakshowen.
Ja, han har följt med.
Han har följt med.
Ja.
Berätta från början.
Ja, så det var.
Ja, du menar i Sverige möts.
Ja.
Ja.
Det var ju så länge sedan.
Jag tänkte att han haft en föreläsning eller något. Ja, men Martin Ådahl. Ja.
Ja. Så det var Sverige möts i Filipstad. Det var med Martin Ådahl och Bert Karlsson. Och någon från Moderaterna.
Lars SD, Trädgård.
Lars Trädgård.
What could possibly go wrong?
Det är, alltså, det är så underhållande och jag har nästan tittat på den varje dag. Alltså, ibland när saker kan vara roligt. Jag kan gå tillbaka om och om.
Hanif, låt mig förklara Sverige möts för dig.
Omar Makram, välkommen hit.
Tack.
Skribent är du, du driver en podd som heter Sista måltiden och du kom hit från Egypten som asylsökande 2014. Om vi tar det där med kultur och värderingar först. De skiljer sig väldigt mycket åt, till exempel mellan Egypten och Sverige, gissar jag.
Man kan säga den extrema motsatsen till den svenska kulturen.
Hur viktigt är det där? Hur stort hinder är det för integrationen?
Jag tycker att det är jätteviktigt. Sverige har tagit emot många som kommer från kulturer som är den extrema motsatsen till den svenska kulturen. Till, det vill säga den extrema motsatsen till en sekulär liberal demokrati. Och det som också har varit ett problem att Sverige har satsat inte på att assimilera in dem i en liberal demokrati, man har satsat på multikulturalism. Och det är lite som att försöka att både äta kakan och ha den kvar.
Varför funkar inte det där då?
Men det går inte att ha multikulturalism och liberal demokrati samtidigt eftersom det är många som kommer från kulturer som inte tror på en liberal demokrati. De har en helt annan syn när det gäller till exempel religion, yttrandefrihet. Därför vi har hederskultur till exempel, islamism, klankulturen. Därför har vi islamiska samfund som har i princip statligt finansierat religiös koppleri.
Hur svårt var det för dig att ta in i det svenska samhället?
Det har inte varit svårt, men det, eftersom jag själv tror på den liberala demokratin, så det har inte varit svårt för mig. Däremot har det varit lite svårt för mig att förhålla mig till svenskarnas försiktighet, skulle jag säga, när det gäller kultur och religion, speciellt islam. Jag har kommit här till Sverige på grund av att jag har lämnat och kritiserat islam. Och det har varit jättekonstigt för mig att se hur det är i den offentliga debatten då.
Men det går ju inte att generalisera. Jag förstår att du känner så, men vi har hundratusentals svenska muslimer som är poliser, sjuksköterskor, läkare som bygger upp vårt samhälle. Och vi får gång på gång på gång i debatten generaliseringar. Jag förstår din egen resa och din kamp, men vi får gång på gång generaliseringar över alla dessa människor som bidrar till samhället, som bygger upp, som jobbar på Vasabröd här i Filipstad, att de får något liksom skuldbeläggs generellt därför att de kommer från, de är muslimer och tror på det. Fundamentalismen. Hederskulturen är vi ju alla emot. Alla som står kring det här bordet, tror jag, hoppas jag. Men utan det, frågan är ju den här, om man ska skuldbelägga en hel grupp i svenska samhället, det blir ju också så oerhört negativ.
Vi ska säga välkommen till dig också, Martin Ådahl.
Han har inte ens blivit
ekonomisk politisk talsperson.
Det är väldigt typiskt av den svenska debatten. När folk kan inte göra skillnad mellan islam som en religion, en uppsättning idéer, och muslimer som människor. Så för dem, islam och muslimer är samma sak. Så kritik av islam blir på automatik hat mot muslimer. Så religionskritik är inte möjligt när det gäller islam här i Sverige.
Men ligger det någonting i det där?
Det är du som inte skiljer mellan fundamentalister, personer som bedriver hederskultur, som utgör en pytteliten minoritet av alla muslimer som är hårt arbetande i det här landet. Det är skillnad mellan den fundamentalismen.
Men det är du som pratar om muslimer då?
Ja, men
jag pratar om islam, du pratar om en religion.
Ja, men man kan inte generalisera en religion som
du är emot.
Så du tycker till exempel att religionskritik när det gäller islam.
Men tycker att det fungerar som det är? Ni vågar ju inte ta tag i de problemen som är.
För alltså, så här. En politiker som säger att det är en pytteliten minoritet som sysslar med hedersförtryck, har inte den diskvalificerat sig från att prata om hedersförtryck och integration? I debatten.
Hur många lever under hedersförtryck i Sverige idag?
240 000 var det i 2014.
240 000. Hur många muslimer finns det ish? Hur många muslimer finns det ish?
240 000
unga. Hur många muslimer finns det ish?
Cirka 1 miljon.
Så det är 20%?
Nej, det blir ju fjärdedel om det är 240 000.
Ja, 25%. Ännu värre. Och sen, Det finns totalt 43 000 läkare i Sverige. Det finns totalt 15 000 poliser i Sverige. Det finns 100 000 sjuksköterskor i Sverige.
Den där detaljen med polisen stämmer inte.
Ja, men det okej, finns 20 000. Okej.
Okay.
20 000 och hundratals.
Hundratals tusen poliser och läkare.
Hundratals av de här muslimerna.
Jesus Christ.
Ja. Ja, men, men inte bara det. Han säger att först, han säger att det är fundamentalister som bedriver hederskultur. Det är inte sant.
Men jag tänkte
detta.
Och att det är pytteliten majoritet av muslimer som gör det, det är också inte sant. Men grejen så här, det är, jag skulle säga, majoriteten av folk i Mellanöstern som sysslar med hederskultur. Det är inte, hederskultur är inte hedersmord. Det är inte bara det. Det är till exempel, men det är även här i Sverige, det har visat sig att det var nästan alla med invandrarbakgrund i vad det är i Uppsala, tror jag, som hade oskuldskrav på sig.
Men jag funderar på
låt mig förklara hur det ligger till med hederskultur.
låt mig förklara hederskulturformer. Men det är väl lite religionsbundet. Det finns väl kristna som också har
inte bara. Nej, men religion också bidrar till det.
Hederskultur är väl sitt eget fenomen. Den är väl inte direkt knuten till just islam eller kristendom?
Nej, inte just islam, men religion senast, kan bidra till det.
Ja, alltså religion hjälper ju inte till direkt. Men,
nej,
men
den har ju också kan ju ha väldigt auktoritära.
Men fenomenet är äldre. Alltså nu senast i Nacka där, den här flickan från högstadiet som mördades. Annie Lööf gick ut på Facebook och skrev att vet, varje sekund övervakas.
Män som övervakar och kontrollerar kvinnor. Det är hennes mamma som...
Ja, och än en gång. Ja. Och så hon fattar ju inte att det är liksom en kollektiv. Och nu sitter mamman häktad.
Det är mamman som är häktad, ja. Men det är så, alltså, om Annie Lööf går ut och anklagar män för det, då kan man ge sig fan på att det är mamman som är det skyldiga.
Och okay, jag gillar att hon pratar också om män som kontrollerar sina flickvänner. Det finns inga flickvänner i hederskultur.
Nej. Och jag bara säga, alltså, okej, okay, så nu har ju hon också diskvalificerat sig från debatten, precis som Åda.
Hur många gånger har inte hon diskvalificerat sig i det här laget?
Och jag hamnade ju i en konversation med henne på hennes Facebook-sida.
Ja, men hur uttryckte du det där, Mustafa?
Ja,
hur uttrycker du dig?
Ja.
Var du hånfull?
Nej, det var jag inte. Typ. Men
var du då?
Jag bjöd in henne till oss och hon sa att ja, då får du skriva till pressavdelningen, och så, men det har jag gjort. Det roliga är att varje kommentar jag la fick fler likes än hennes kommentarer. Det var lite roligt.
Hade du varit lite dryg så skulle du kunna säga att om du någon gång vill ha lite lyssnare på YouTube så kom över till oss. Mm. Hon gör ju en massa sådana här videos hemma hos Annie Lööf som en jävla fjortis. Idag har jag bakat rabarberpaj.
Men du, det blir ju inte enklare att hon kommer inte kunna komma mer hit för att du kallar henne för fjortis.
Nej, men hon har offentligt sagt att jag är öppen för det här en annan gång också. Skriv ett mejl till blabla@riksdagen.se.
Ja, men hon kanske kommer.
Jag har skrivit två gånger till dem. Väldigt artigt, snällt, välkomna. Ja. Och det är just nu har vi inte tid.
Men det handlar om att de vill ha kontroll över situationen. Alltså jag pratar ju skit om alla. Jag kan ju prata ner Ulf Kristersson för att han ser ut som en jävla
det är han ju. Du skulle säga något sånt.
Ja, men han vill kolla på karljävlen. Alla vet hur jag är.
Vill du höra en intressant detalj?
Uh-huh.
Annie Lööf är den enda partiledaren som inte varit med i kvartal fredagsintervjun.
Så exakt, står du min poäng
Löfven
nu?
Var med där. Löfven var där som statsminister i kvartalsintervjun.
Intressant.
Omar, jag är lite nyfiken på en sak. Det är när Martin Ådahl uttalar sig på det här sättet och när Annie Lööf uttrycker sig på det här sättet, hur ser reaktionerna ut från de här organisationerna, från GAPF och så vidare? Har de gått ut? För jag tänker mig så här att om jag hade tillhört GAPF så hade jag rivit mig i håret, för det hade varit drömläge att du hade varit representant för dem och bara kunna stå i tv och liksom prata om deras kärnfråga. Mm. Men de har ju liksom på något sätt satt handbojor på sig själva, för de kan inte komma ut och kritisera heller.
Har de sina händer i deras fickor då? Alltså pengarmässigt och bidrag?
Nej, inte partierna. Inte okay. På
nej,
men sättet,
vänta.
Nej.
De är ju där på GAPF-galan varje år, och ja, där har ju Sara lyckas få med alla partiledare förutom SD,
Och det är klart att hon vill fortsätta att
samarbeta, ska... ja. Men
det är okay, inte de som finansierar.
Men samtidigt, de har också varit bra på att kritisera politiker. To be fair.
Mm. Och hur har kritiken varit nu då under den här tiden? Hur har kritiken varit under den här? De här uttalandena är så makabra. Ebba Busch gick ju ut och kritiserade. Hur har det varit från de här organisationerna? Det är öppet mål.
Ja, jag vet inte faktiskt.
Har ju inte sagt så mycket. Nej. Och anledningen är just att den kritiken i början de riktade mot partierna, det gjorde ju att partierna sen kom dit och var med på de här galorna. Nu blir det lite känsligt att kritisera dem, för de har ju kommit in nu.
Nej, men Sara har skrivit någonting om det faktiskt. Om att Martin Dahl kan inte skilja mellan islam och muslimer och sånt.
Men en rolig grej, vet du vad det är? Det är att Omar har blivit större än hela GAP för nu i debatten.
Mm, det är det jag tänkte också.
Kommer ni ihåg i början när det är så känsligt, han är i den här podden, bla bla bla. Så
hur påverkar det här GAPs heder?
Anyway. men det som har varit kul, att Sverige möts har bidragit till en bra meme-kultur.
Mm.
The funny thing, he seemed to be very upset about it, Martin Ådahl, och förstår inte alls det med meme-kultur.
Det är jätteroligt, man pratbubblar på honom.
Men där tror jag vi har Centerpartiets problem. Alltså, så här, jag har snackat skit om Tommy fan alla partiledare, slag under bältet konstant, även Åkesson. Ni ska bara veta vad jag har sagt om honom.
Vad har du sagt om honom?
Han är han borde avgått för 10 år sedan, de behöver någon ny kraft. Han är det enda han gör, han sitter i sin jävla trädgård och grillar flintastekar och lokala polar i Sölvesborg. Att det tog det var för han. Och sen fick, det är sant, sen fick för de hade skickat. Och det är inte som han nu alltså jag kan prata så mycket skit som helst om honom. Jag lovar att bjuder vi in honom så kommer han här ändå.
Men du förstår att han kommer hit.
Ja, han kommer.
Han kommer hit nästa vecka.
Ja, men så här. Och Åkesson har ändå något uns av självdistans. Det är oftast Kristersson med. Eller till och med Nooshi Dadgostar. Men den som inte har det är Dani Lööf. Hon har inte självdistans. Hon kan inte bjuda på sig själv. Ja, men har jag fel? Har jag fel?
Nej, du har
nej.
Du har rätt. Du har
det, det är där. Ja, det är där det sitter ju. Alltså, har du självdistans, då har du liksom, det är en bit av att bli vuxen. Det är att okej, jag har fel och brister. Vi kan skoja om det, vi kan raljera om det. Andra kan göra det. Jag är en offentlig person, jag är fucking partiledare och jag aspirerar på att styra det här landet. Då får jag finna mig att folk driver lite om mig och hånar och gör satir som Jens Garnman liksom han gör om alla.
Men kan det inte finnas en poäng till? Kan det inte vara att i samband med hån och häckland och sådär så kommer en annan del som de här partiledarna tyvärr blir utsatta för, som de inte vill ha så mycket att göra med. De blir utsatta för hat och de blir förföljda.
Men det är en del av demokratin.
Jag vet, men
välkommen in i matchen.
Jag vet, men om de får ändå välja att få mer hat eller mindre hat, så väljer de att försöka undvika hat.
Alltså vi är en jävla förskola. Kolla i Storbritannien vad Daily Mail skriver på framsidan när de skriver sig på en politiker. Alltså de har ju VM i att smäda folk, alltså svart bälte i grenen. Vi är ju värsta lilla förskolan jämförelse.
Men och Chang, det är det här jag tror det blir. Jag tror att du tappar många, för att jag tänker att du utgår ifrån dig själv när du resonerar så. För
nej, du, jag utgår vänta, ifrån vänta, alla som bor utanför tullarna.
Jag tror så här, du har liksom, sedan du var liten barn så har du fått acceptera väldigt mycket skit. Du har blivit retad och mobbad och du har liksom fått liksom,
verkligen, så är verkligheten utanför polisens värderade korridorer.
Så är verkligheten, men alla har inte haft den kapaciteten. Alla har inte den förmågan som du har, men när du bara utgår ifrån att alla andra ska bara liksom
men
ha
ska
det.
Du vara en fucking partiledare, kanske du ska ha den förmågan och inte vara ett jävla fesesnöre.
Han pratar inte om Lisa 14
jag går ju inte på någon på som sitter i kassan på ICA. Jag går på jag någon vet. Som aspirerar på kanske till och med bli statsminister. För det var Annie Lööf innerst inne tror att hon ska bli med
kan du ändå erkänna att hot och haten mot politikerna har ökat?
Ja, hot är en sak, hat någonting annat. Blandat ihop dem.
Nej, jag vet, men framför allt hoten.
Hot.
Haten
hat har alltid funnits.
Hat har funnits, det har inga problem med hoten finns ju också där.
Jag har inte märkt så mycket hot.
Kan man inte haka med kärlek?
Det har man sett i alla olika typer av de som jobbar med trygghetsfrågor och säkerhetsfrågor. Så pratar de om både journalister, politiker, mot även polisen. Alltså allt av det här har ju ökat.
Ja, men det är ju ett symptom då på att vi har en större polarisering i samhället. Och det är ingenting du kan, genom att kväsa uttryck. Alltså jag skulle tvärtom säga så här. Ju mer folk på Twitter kan skriva till Annie Lööf att du är en jävla fitta, bla bla bla. Det minskar risken för faktiska hot.
Jag köper det.
Att du får ut i den vägen är mycket bättre än att någon går och börjar kasta en sten i huvudet på
jag
någon.
Jag köper det, men du har ju inte koll på hennes hotbildssituation. Vi var ju i tisdags vi träffade Linda Snecker. Hon berättar ju själv om vilken situation som hon är.
Men jag förstår inte din koppling mellan att en person som aspirerar på att ha makt över ett helt land måste kunna ha självdistans.
Ja, det köper jag.
Jag ser inte kopplingen mellan det och hot. Vad har det med varandra
att göra? Nej, jag säger bara så här att det är inte bara så att det är inte bara kopplat till självdistans. Det vill säga att man kan ha självdistans, men det finns andra parametrar som man måste förhålla sig till. Att i samband med att man blir hånad, häcklat och så kommer det så mycket annat. Det kommer hot och det kommer hat.
Nej, det
och
man försöker tvärtom.
Och många av de här vill minimera. En del vill ju undvika vad är den offentliga debatten.
Nej,
en del väljer att sluta sin
politik.
En del väljer att lämna den politiska banan och inte vara offentliga.
Ja, de har inte vad som krävs för att vara fucking statsminister. Det är liksom inte, du ska inte vara kassörska på ICA. Du ska liksom leda ett fucking land.
Jag förstår det. Och jag förstår det. Men jag känner så här att bara att jag har förståelse. Jag har förståelse för att en del duckar att kanske vara med
här.
Då
är de fel personer.
För att man raljerar
bra,
som man gör.
De duckar bra, för de ska inte vara i politiken om de inte har vad som krävs.
Ja, de kan fortfarande vara i politiken, men jag förstår att de duckar vissa
du
delar.
Du som gillar att prata om att man ska ta ansvar. Ja. Nu pratar vi om folk som ska vara fucking statsminister eller sitta i regering.
Men då har de ju ändå valfrihet att välja och de väljer frivilligt.
Du vill ha människor med pondus som inte
låt mig få prata till punkt. Låt mig få prata till punkt. Jag förstår den här att man undviker i vissa situationer för att undvika få mer hat. Jag fattar det. Okay. Och det är inga konstigheter.
Tror du Annie Lööf får mer hat av att vara här än att stå i SVT och dunka näven i bordet och skrika till
Hanif? Jag vill besvara på Hanif.
Jag har sagt min poäng vad den är. Jag har sagt det flera gånger. Att det handlar inte bara om en sak.
Om hon får mer hat av partiledardebatten än vad hon skulle få här.
Ja.
Varför ska hon vara med i partiledardebatten?
Därför att hon måste vara med i partiledardebatten. Här behöver inte hon vara. Hon har ingen skyldighet att vara här.
Hon behöver inte heller ställa upp för SVT då, i enskilda intervjuer.
Ja, men det är klart att hon måste ställa upp
i Aftonbladet eller Expressen.
Vet du någonting som minskade hatet mot Jimmy Åkesson? Det var när han blev extremt illa behandlad i media. För vad hände då? Folk sympatiserar med honom. Fler och fler börjar tycka att fan, de börjar gå för långt nu. Så om Annie Lööf skulle vara här och jag skulle gå full genre på Annie Lööf, det skulle snarare ge henne sympati och minska eventuell hotbild mot henne. Om hon liksom svarar lite för oss. Ja, men du förstår vad jag menar.
Jag förstår, ja.
Ja, det är mycket bättre det, men när du gömmer dig, för att det blir så konstigt. Du är politiker, du aspirerar på att ta makten i det här landet och styra och bestämma över våra liv, mer eller mindre. För Sverige är ju tyvärr inte ett liberalt land, utan allting vad vi gör i sängkammaren ska vi rösta om i riksdagen, typ. Vilket gör att bilden av en politiker, alltså det blir så mycket mer att diskutera. Vem är det som, mycket mer granskning, mycket mer av allt. Vi hade haft mindre av det här problemet om vi var mycket mer libertarianer, om inte politiken var en del av allting i människans liv. För då hade
jag köper det resonemang att till och med att om hon är med och inte duckar så kommer det minska, men jag tror inte hon har kommit fram till den analysen.
Men nej, för hon är inte vuxen, hon är en barnunge. Hon är 14 år.
Jag har en fråga. Tror ni att politikerna, like Annie Lööf, Martin Ådahl, tror de på det de säger?
Ja, det gör de.
Nej.
Tror du det?
Ja, det är det som är det skrämmande.
Ja, jag tror de tror det.
Ja, det tror jag. Jag tror inte, ja. Därför att, så här, det är en sak som jag har tänkt på som jag är lite rädd för, det är att sådana som Annie Lööf och Martin Ådahl, de tycker ju genuint att de står på de svaga sida och att de vill bekämpa rasismen i Sverige. Och när vi då här och när andra med invandrarbakgrund hånar dem och säger så här, ni fattar inte det här ämnet, det här handlar om islam, inte muslimer. De fattar ju inte det där. Jag är rädd att de ändå ska bara säga, era jävla invandrare, vi försöker hjälpa er. Vi försöker minska rasismen. Ni är så jävla otacksamma hela gänget. Fuck you, jag orkar inte längre med er. Jag tror att vi är på väg dit.
Jag tror snarare så här att de har den här överlägsenhet. De tror sig ha högre moral, och med din överlägsenhet så ska de tillrättavisa dig, Omar, för att du förstår inte bättre.
För att de tror på sin dumma ideologi. Det är där de tror på den så mycket, det är därför de är så övertygade om att de står högre än alla andra moraliskt.
Kanske inte ideologiskt, men de har en moralisk överlägsenhet. Däremot så tror inte jag på allting som de säger, att de verkligen tror på det. Det är ett politiskt spel.
Hanif, du satte fingret på en sak som jag tror inte belyses så ofta som det bör. Du sa till Chang att okej, du har blivit mobbad och retad och haft det tufft när du var liten, så du klarar det här. Men de andra gör inte det. Och jag tänkte på min situation. Jag har också blivit mobbad och retad systematiskt från att jag gick i årskurs 3 till årskurs 8. Och hur mycket jag än gick till liksom lärare, bla bla, de gjorde ingenting. Och det fanns situationer där lärarna stod och tittade på och typ låtsades ignorera, för de ville inte ta i konflikten.
Viss igenkänning där, ja.
Och är det samma för dig?
Ja. Jag känner igen det också.
Det här kanske låter sjukt, men att ha gått igenom det är bland det bästa jag har varit med om i efterhand. Ja. Och jag är så jävla tacksam för att jag kunde gå igenom det. I mitt fall så hade jag ett jävligt tryggt hem. Och jag hade kompisar. Så jag var inte ensam i alla fall. Så jag klarade mig igenom det. Men om jag inte hade fått uppleva det där, så tror jag att jag hade varit världens fegaste jävla mes. Som inte hade vågat göra någonting av rädsla för att sticka ut, få kritik, få möta på lite motstånd. Och jag tror att problemet är snarare att det är för många människor som aldrig har fått stöta på brutal motgång under uppväxten, för att det är ett så jävla tryggt land här i Sverige där vi inte har någon sorts rite of passage i vårt samhälle där du får växa upp. Och det här skapar en sorts selektion av politiker. Om spelreglerna ska vara att du ska inte utsättas för brutal kritik, massa hat när du aspirerar till att få makten. Om inte det ska ingå i spelreglerna, då selekterar du för politiker som alltid kommer undvika konflikt.
Ja.
Och där har du lagt grunden för ett stagnerande samhälle.
Det är jävligt livsfarligt med det, för att om du är politiker och så, du spelar en geopolitisk arena, det är extrem... Kolla hur Turkiet håller på och jävlas med Sverige bara för att de vill pressa Sverige att gå dem till mötes. Om du som politiker aldrig har mött den här skolgårdsmobbingen och fattat och klarar stå mot den, hur fan ska du stå mot Turkiet med vadå 40 miljoner invånare eller vad är det där? Nej, de är väl mer än så, va? Alltså kom igen. Alltså, det är livsfarligt att ha en människa med makt som lätt...
Som
mobbar.
Är fragile.
Som är svag. Det är livsfarligt.
Så det ni menar
fullständigt
är
livsfarligt.
Den perfekta,
84 miljoner.
Den perfekta politikern är,
det är Donald Trump.
Men Ashkan, du har en jävligt viktig poäng. Och jag tror att du gick igenom det. Chang har gått igenom det. Jag har gått igenom liknande lite grann. Och det gör ju att man får en annan, alltså man blir ju starkare och så, och kan möta motståndet ut i verkligheten. Men det finns ju också en personlighetsaspekt, och att alla är inte psykiskt starka. Och att om vi tenderar hela tiden att utgå från oss själva och tänka och sätta att alla andra ska vara som oss, jag tror att vi gör ett stort misstag. Men, det är det jag säger. Och att i diskussioner som vi har, vare sig det här eller alla andra frågor, prostitution, kriminalitet och allting, så finns det ju en svagare grupp som inte har samma kapacitet som dig eller Chang.
Och fast alla människor har inneboende en förmåga att klara igenom brutal svårighet.
Ja.
Och växa upp tack vare den.
Ja.
Det är därför varenda för civilisatoriskt samhälle du tittar på kommer alltid ha haft en rite of passage ritual där kidsen går igenom något jävligt brutalt för att bli vuxna. Mm. Sen, vissa av de här ritualerna är jävligt sjuka i huvudet. Man behöver inte gå så långt.
Jag vet.
Inte det finns helt CP-störda grejer. Det behövs inte gå så långt för att få samma effekt. Så det här idén om att vissa människor inte skulle klara av det, det köper inte jag.
Ja, men, det finns ett spektrum dock. Det finns vissa som naturally are stronger than others.
Ja, så är det. Alltså,
det finns tolerance det, ja. Point, there is basically a sweet spot for everybody that they should be challenged at, not below and not much above either.
En välkalibrerad rite of passage kan ta hänsyn till det.
Ja.
Vissa är alltså, det låter taskigt, men vissa är svagare än andra, alltså psykiskt. Ja. Och en del är starkare fysiskt, andra är svagare psykiskt. De har inte stött på motstånd, så när de stöter på motståndet så blir motståndet för stort. Men om man som Chang eller du i tidigt skede har fått stöta på motstånd och bara fått hantera det, då bygger man upp en, heter det, resistens som gör att de större motstånden inte blir så stor grej.
Mm. Ja, men, exakt. Det här, det, man blir vuxen.
Men även skratt kan skada.
Ja. Det har vi bråkat om.
Skratta inte.
Har ni sett det?
Ja.
Så. Vad heter myndigheten? Det är en ganska ny myndighet.
Myndigheten för psykologiskt försvar.
How much money do they get? Henrik Jönsson skrev 40 miljarder.
Nej. Jag måste erkänna att jag var ju på
myndigheter generellt som får 40 miljarder eller vad?
Jag var på konferens i veckan också på våldsbejakande extremism, och säkerhetspolisen gick ut med samma sak.
Skratt som skanskan.
Kan vi berätta vad det är för något?
Ja, så berätta bakgrunden.
Ja, vill du läsa?
Anders Danielsson som var förra generaldirektör för Migrationsverket. Visst var det Anders Danielsson förra?
Det är ju han som ligger med Yasser Arafats dotter nere på...
Det är inte han. Du tänker på han nuvarande. Mikael...
De får 10 miljoner i alla fall.
Ja, det finns ju en rollrykter på Migverket som ligger nuvarande. Och knullar med Arafats dotter nere på... Var är det någonstans? Det är inte Mallorca. Skitsamma.
Det är riktigt bra. Den förra generaldirektören hette Anders Danielsson, chef för Säpo sen tidigare. Hur som helst. Han är nu generaldirektör för en ny myndighet som heter Myndigheten för psykologiskt försvar. Och de har gått ut med information med rubriken Skratt som kan skada. Och de skriver så här. Humor och satir kan användas för att sprida vilseledande information om och förlöjliga eller kritisera personers eller åsikter, till exempel i form av memes. Memes är bilder, citat och filmer, ofta med humoristiskt innehåll som sprids på nätet och som skapar igenkänning genom en viss kultur. Memes kan användas för att flytta fokus för en viss fråga. Och när jag läste det här, då kom jag att tänka på en grej. Kommer ni ihåg när Stefan Löfven höll ett tal under pandemin? Du vet, det var ju tal till nation. Och alla såg ju det här talet. Så det jag gjorde var att jag tog en printscreen från talet på SVT. Mm. Och så sammanfattade jag talet. Mm. Och det blev så här.
Vad står det? Sluta äta fladdermus. Tack för mig.
Ja.
Jag kommer ihåg det.
Det är desinformation.
Det var faktiskt roligt.
Så jag spred det här liksom. Jag vet inte varför det var roligt. Det var bara roligt.
Alltså, du drömmer ju om att i hemlighet vara en stand-up-komiker.
Ja, men jag la upp det på Facebook och det fick jättemycket spridning. Men det blev verkligen två olika läger.
Ja.
Det ena lägret tyckte bara att det här är jätteroligt. Mm. Och det andra lägret var inne och skrev, vad gör du? Vi är mitt under en brinnande pandemi. Vår statsminister håller tal. Hur kan du håna vår statsminister? Det är nu vi ska enas. Vi ska liksom vara starka tillsammans.
Som att man kan beställa det, att nu ska folk vara överens.
Exakt. Och jag var bara så här, alltså, det var då jag insåg att okej, så när det blir så allvarligt som det är och vi är en pandemi, folk verkar handskas med det på olika sätt.
Mm. Mm.
Vissa tycker nu ska jag vara seriös och lyssna. Andra kanske blir sorgsna eller ledsna, andra blir arga. Vissa använder humor. Mm. Alltså att jag lägger upp det här betyder ju inte att jag är emot
pandemin
eller sammanhållningen.
Det är bara roliga
grejer. Kanske att du är emot att äta fladdermöss.
Fast exakt.
Ja. Notera att det här är inte, alltså svenska nyheter som SVT producerar skulle ju lätt kunna göra en sån här grej.
Ja.
Det är typiskt svenska nyheter.
Fast det som är viktigt också, det står ju att det kan användas, eller hur? Och det kan användas. Här har jag ett annat exempel på en meme.
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning for avsnitt, där det finns information for att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.